Du lyssnar på Svenska miljardärer, giganten Gustav Douglas, av Birgitta Forsberg, uppläst av mig Torsten Wahlund. När Gustav Douglas var 20 år ville han fira jul hos sina föräldrar i Washington, där hans pappa var diplomat. Det var sista chansen att hälsa på dem i USA. Hans pappa skulle hem till utrikesdepartementet. Gustav Douglas hade aldrig varit i Amerika. Det fanns alltid skäl till att jag inte fick resan betald, i huvudsak att det inte gick så bra i skolan. Resan kostade 2000 kronor och han fick en tusenlapp av sin mamma. Resten var han tvungen att tjäna ihop själv. Pappa Carl var hård, medan mamma Otora, född Hans Haje, var mildare. Fadern var en kontroversiell person som hade lätt att reta upp människor. Kalle Douglas var encyklopedisk i sitt vetande, precis som Gustav. Men han var ingen diplomat i den meningen att alla gillade honom. Gustav var lite samma drag, säger en av Gustav Douglas goda vänner. Gustav var äldsta barnet, följd av Elisabeth, Rosita och Filip. Den äldsta sonen verkar ha varit en ständig källa till besvikelse för sin pappa. Gustav Douglas sitter rak i ryggen på sitt kontor i ett sekelskifteshus nära Stureplan i Stockholm och berättar. En aura av auktoritet omger mannen som huvudäger det noterade investmentbolaget Latour, som varit med om att bygga upp både säkerhetsföretaget Securitas och låskoncernen Assa Abloy. På medeltiden hade familjens medlemmar rustning och svärd. Rustningen finns lite kvar hos människor med makt, har han tidigare sagt. Till råga på allt etten Douglas valspråk, jamais arrière, aldrig tillbaka. Det är inte svårt att föreställa sig hur Gustav Douglas förfäder sprängde fram i full galopp mot fienden. Själv blev jag nervös när han började med att spänna sin genomträngande ljusblå blick i mig. Förra gången jag skulle intervjua honom började illa. Jag hade precis hunnit skaka hand med Gustav Douglas när fotografen klampade in och deklarerade hur han hade tänkt ställa honom i olika miljöer. Men Gustav Douglas är inte en person som man kör med. Han höjde rösten och gjorde snabbt klart för fotografen vem det var som bestämde, och att han minsann inte tänkte låta sig fotograferas utomhus mitt i Stockholm. Sen vände sig Gustav Douglas mot mig och genomförde lugnt intervjun. Den här gången går allt bra. När mångmiljardären berättar om sin barndom undrar jag hur det kändes att bli behandlad så av sin far. Den uppfostran var delvis förfärlig. Att bli utskälld för sina betyg var inte rätt metod med mig. Man trodde att man fick mig mer motiverad, men det var tvärtom. Jag tyckte inte att det var värt att plugga latin. Människor ska få sätta sina egna mål, och bra människor sätter alltid högre mål själva än överheten gör för dem. Men utåt sett såg det ståtligt ut. Familjen var adlig och bodde på godset Stjärnorp i Östergötland. När Gustav Douglas var liten visade han slottsruinen och parken för turister. För slantarna tjänade köpte han matsilvret svensk, som han samlade på. Men trots att Gustav Douglas är född greve, är han inte född rik. Han är adlig och har sett sig själv som outsider, säger en person som känner honom. Mångmiljardären har jobbat ihop sin förmögenhet själv. Få svenskar har klarat att bygga upp så stora företag och bli så välbeställda som Gustav Douglas. I 20-årsåldern behövde Gustav Douglas alltså 1000 kronor för att komma iväg till New York. Det fanns tre sätt att tjäna en tusenlapp på en dryg månad. Att lossa frukt i frihamnen, att köra lik på sjukhuset eller att vara vårdare på Beckomberga sinnessjukhus. Min rygg hade inte stoppat för frukten, så det blev Beckomberga. Han jobbade runt 5 veckor på mentalsjukhuset och hittade en ny värld. Där gjorde jag den förvånande upptäckten att jag fick känslor för dem vi hade ansvar för. Folk sa, hur har du det med dina dårar? Och jag hatade dem för att de frågade så. De här människorna var i min vård, de fodrade något av mig. En händelse som var speciell var när en senildement man gjorde på sig, ordentligt, tidigt på morgonen. Jag torkade upp och bytte lakan, men han gjorde på sig igen. Tredje gången var jag lite vass i min attityd. Men när jag torkade upp för fjärde gången och nästan hade gjort honom ren märkte jag att jag log och han log tillbaka. 50 gånger skrattade vi åt elen.